Men vänta, vi måste kolla så att allting...
Funkar det? Men... Working.
Hallå, hallå.
Working 9 to 5.
Vänta. Säg, prata lite grann.
Jag pratar lite grann.
Mm, bra.
Prata, prata, prata.
Och så pratar jag lite grann. Hej. Ja, just det, jag fick inte bort den här narration vocal. Fan. Hej och välkomna till Uppsala musikpodd, podden som gräver där den står. Jag heter David Berlin och idag får ni följa med när jag och gästreporter Anna Granlund träffar Elin Forsell och Dan Källgren från Kulturhuset Femman. Och sen ringer vi upp Affe Piran och snackar om UAHC, det vill säga Uppsala Hardcore, och lite andra saker. Vi kommer att prata om garaget också, ett obskyrt spelställe som var i Elins garage. Vi kommer också få höra olika namn flyga förbi, som till exempel Rune som har spelat i Impo and the Tents, Toads of the Short Forest och Real Tears och har spelat bas i Rotten Mind. Vi kommer också höra Krippe omnämnas, tidigare aktiv i UAHC och sångare i bland annat Saturnids och Undergång. Vi kommer även få höra Vår stad omnämnas, som man väl får säga är en bokningsgrupp som har fixat spelningar lite härstans i Uppsala. 95an kommer vi också få höra om. Flogstads gamla kvarterslokal som används till allsköns fester och sammankomster. Men nu tycker jag att vi tar och hälsar på i Elins vardagsrum, där jag, Anna, Dan Källgren och Elin äter semlor, dricker kaffe och snackar om Kulturhuset Femman, garage, punk och DIY.
Alltså jag tänker så här, för de som inte har en aning om vad Kulturhuset Femman är och aldrig har varit där och inte har en aning, vad är det för ett ställe?
Mm. Ja, vad är det för någonting? Det är lite ungdomsgård fast för vuxna.
Det är ett ganska stort hus som är i två våningar med flera replokaler och en scen och några ateljéer på övervåningen. Det är ett rivningskontrakt så att vi har det på några år. Jag kommer inte ihåg.
Nej, det är ingen som vet riktigt hur det är ligger ju boländerna och hur exploateringen där går. Nu i och med den här coronakrisen också så kan man ju tänka sig att behovet av kontor till exempel går ner.
Men ateljéer, replokaler och ni ordnar ju också spelningar.
Mm.
Jag har även sett en annons för en pingisturnering eller vad det var.
Ja, det har det väl varit där ganska många gånger.
Ja... Precis, men jag tror att pingiskungen har väl flyttat till Tyskland,
ja,
tror jag.
Precis.
Men annars så var det ju liksom reguljär verksamhet lite sådär. Att det dök upp en pingisträff någon gång i månaden i alla fall. Och sånt, ett tag. Nej, men tanken är väl att man ska kunna komma som medlem och liksom bara säga, ja men tja, jag vill göra det här. Och så finns det en lokal där man kan göra det.
Men ja, men att det är ju rätt många ändå som har varit ganska engagerade där.
Mm. Ja, jo. Jag tror det var uppe kanske 1700-1800 medlemmar något sista innan 2021 då. Alltså 2019 borde det ha varit. Och sen kom ju coronan, så i år har vi haft 220 medlemmar.
Oh, shit.
Så här långt. Så det är ett problem eftersom vi behöver de där intäkterna.
Varför ett kulturhus? Vad ville ni när ni startade upp det här?
Ja, med Femman så var det nog mycket att den lokalen som vi hade just då, som var garaget, där lämpades inte göra grejer på vintern. Och sen hade ju massa andra människor andra skäl. Så det råkade bara vara så. Och vi hade format en sån grupp för att starta Kulturhus flera gånger innan.
Mm. Och haft möten flera gånger innan.
Ja. Så att, alltså, det har funnits ett uppdämt behov under lång tid för något sådant. Det har ju funnits Ungdomens hus, men man kanske inte känner att man trivs där när man börjar närma sig 25 någonstans. Mm. Jag vet inte när det kommer riktigt, men...
Vad skiljer Kulturhuset Femman från spelställen som fler kanske känner till? Som Katalin till exempel.
Ja, det är inte vinstgivande. Först och främst.
Ja, främst det.
Det är självorganiserat. Det är ingen... Det finns inget företag eller... Vi har inga bidrag från kommun eller stat eller liknande heller.
Ja. Och vi gör det för att det är kul.
Ja, precis. Mm. Nej, men så det är väl en skillnad. Sen så tänker jag att det ska vara ett ställe för den kulturen som kanske inte riktigt får plats på Katalin och på de ställen. Det går ju faktiskt inte. Vi har ju bokat väldigt mycket liksom, ja, band i så här. Ja, men det är detaktspunk och allt möjligt via Uppsala Hardcore till exempel då. Och det tror inte jag riktigt är så enkelt att boka på ett sånt ställe som Katalin.
Mm.
Möjligtvis att du skulle kunna fixa någon, hyra någon gammal pizzeria eller något och köra då. Men då ska du ju släpa dit alla prylar. Vi har ju scen med utrustning. Och...
Ni har ju byggt allting själva där också.
Mm.
Berätta.
Alltså det är ju några väggar som är... Till, två av replokalerna var ju inte egna rum. Så där är ju väggarna uppförda. Och så itsatta dörrposter och så vidare.
Nu kommer inte jag
ihåg riktigt. Och det finns ju... Och scen och sånt har man ju snickrat ihop där. Och mixerbås.
Jag kommer inte ihåg hur scenen är.
Fan, ja, det är ju... Det är,
den
är
så länge sedan det var spelning.
Den är egentligen... Det är nog en sån här klassisk lastpallscen.
Som det var här.
Ja, precis. Den är lite högre än den vi hade här på garaget. Men det är ju lastpall och skiva liksom. Och sen så är det ju mycket material som är på donation liksom. Särskilt i uppstarten där. Vi fick ju direkt något trumset donerat till oss, vet jag. Och sådär.
Nu är ju ni två här idag. Men det är ju många, många fler som ligger bakom Femman. Som det heter i folkmun. Inte Kulturhuset Femman kanske. Men hur många är ni egentligen? Och vilka, alltså, vilka är det egentligen som ligger bakom?
Ja, alltså, vad tror du? Är det en, vad tror du, Elin? Den ursprungliga gruppen känns det som att det var en kombination av oss i Uppsala Hardcore.
Mm.
Det var en del folk som höll på med lite mer så här... Kanske...
Var det inte en lite teaterfolk?
Ja, det kan det nog ha varit. Och sen en hel del folk från en lite mer... Ja, politisk aktivism.
Just det. Men båda ni var ju med från starten. Men du har gått ur styrelsen nu, är det?
Mm.
Ja, jag har inte heller varit med hela tiden. Utan jag var kassör första perioden. Sen så var jag inte med ett tag. Det var ganska kämpig den där uppstarten. Liksom. Vi hade ju helt manuell hantering på medlemsavgifter på Swish. Man skulle sitta och läsa av och föra in. Och vi tänkte att det blir några hundra som blir med. Och så blev det... Kanske 12, 13, 1400. Det blir helt plötsligt mycket jobb att sitta med listor och få till. Och... Så att det var nog många som blev lite slitna, brända, skulle jag säga. Ja, så att säga. Så här, det är oftast lättare om man tycker att det är lite roligt också att köra på. Så man får lite efterverk, om man säger så.
Mm. Jo, men och sen som det är nu, liksom, när man inte kan ha några... evenemang, några spelningar eller några andra grejer, så blir det ju att det roliga inte blir, och då är det väl inte, jag sitter ju inte med i styrelsen nu, men att då blir det bara det tråkiga kvar.
Ja, man får ju väldigt lite av de här, oh, men fan, vi har ju i alla fall kickarna. Den här konserten och ser fram emot nu, utan bara massa jävla ja, det är ju lite, det är årsmöte nu nästa
helg.
Till helgen här. Mm. Och så, då ska ju vara klart massa
digitalt.
Verksamhetsplaner och grejer. Och ska ju sitta och skrivas ihop det där. Det kan ju vara roligt. Men det är ju väldigt, väldigt jättekonkret att sitta och drömma om en verksamhetsplan när det fortfarande är, ser ut som det gör i samhället. Mm. Alltså, med pandemin och så vidare.
Ja, det finns inte riktigt något konkret man får ut av det nu. Men varför gör man en sån här sak egentligen? Alltså, varför engagerar man sig? Varför lägger man så mycket tid?
För att det är roligt att ordna spelningar och samla folk, tycker jag.
Ja, varför? Ja. Alltså, jag tror jag har kommit in i musiksvängen från början, från ett politiskt håll i alla fall. Att så här, det har varit ett sätt att bygga liksom mötesplatser och någon slags organisering som jag har trott på.
Mm. Ja, men det kan jag verkligen hålla med om. Mm. Jag kommer ju också från det politiska med att arrangera sådana grejer förut. Så.
Mm.
Och om femman lade ner verksamheten, det känns som det skulle, staden skulle sakna femman.
Mm.
Känns inte ni det också? Att det fyller ett behov?
Jo, absolut.
Ja, ja, verkligen.
Det är jättesvårt att anordna den typen av saker. Krogen är ju en väldigt speciell miljö, till exempel. Det vet alla som har gjort någonting. Då ser det någon krögare som ska sitta och det ska... Ofta blir man ju på något sätt lite lurad, känns det som. Tror jag.
Mm.
På olika entréer och grejer som man skulle ha gett till banden och så... Ja.
För så var det ju alltid på... Eller liksom har ju vi alltid haft det, men samma här. Att alla pengar som kom in gick ju till de som spelade. Mm. Vi tjänade ju aldrig någonting.
Nej. Ja, föreningen har väl... Femman tar ju, tror jag, föreningen 10 eller 15% av dörren eller vad det är.
Men det är ju, men det är ju
liksom till... Vi har ju inte täckning för alla femmans kostnader på så att säga. Utan några. Vi behöver ju lite extra.
Just det, för att få in hyrespengar.
Mm. Mm.
Och det här kanske är ganska främmande för folk att man gör på det här viset. För hur går det till när man bokar band? Det här är ju inte heller, om vi då ska jämföra med hur det går till på vanliga ställen, som Anders Scheine berättade om i den här poddens första avsnitt när han var bandbokare på Smålands Nation. Alltså, det är ju ytterligare en variant, men sen har vi då de professionella bokarna som... Men ja, hur går det till på ett sånt här ställe?
Det är väl att höra av sig. Och sen... Alltså, UAHC har ju kört... Alltså, vi har rätt många band som har liksom varit från övriga Sverige eller från Tyskland, Finland, sådär, för som har varit ute på turné. Och...
Ja, och sen har vi väl några såna här... Det finns några klassiska organisatörer kanske i... Det finns ett gäng kanske i Oslo, ett i Köpenhamn och så vidare som kommer höra av sig. Om det här bandet har vi som ska komma, ni kan inte sätta upp dem. Eller om de spelar på K-Town Hardcore Fest på sommaren, då brukar de också köra förbi här. Den veckan brukar bli väldigt hektisk. Då ska ju alla banden turnera Skandinavien inom en 2 veckors period som är på line-upen så att säga. Eller, det brukar kunna vara lite så i alla fall. Här skulle ju vara avstängt.
Hur och vem bestämmer då? Vad ni ska anordna för spelningar eller för evenemang? Hur går det till?
Ja, femman i sig har ju en bokningsgrupp. Vi har aldrig varit med i den. Du har inte varit med i den här, Elin?
Jo, det har jag.
Har du det? Okej. Okay.
Jajamän. Ett kort tag.
Ja. Men alltså vi skriver bara så här, är det här datumet ledigt till bokningsgruppen?
Och kollade bokningsgruppen och så?
Ja, och ganska länge var det så att ingen skrev i sig, eller det var bara en sån här, vi hade en sån Google-kalender och så såg man det ledigt och skrev man in där, det här datumet tar jag. Så tog man det. Det är ju flera andra grupper, alltså det finns ju, vad kan det vara, Kryptonit har anordnat där en del. Det har funnits, man har kört lite drum and bass-fest. Där det har varit queerfester och allt möjligt.
Queerfester är ju som vi liksom från för jag var ju med och fixade där också. Men liksom vi som var engagerade i femman, kryptonit och jag vet inte det där drum and bass, men det var...
Uppsala Jungle heter det, va? De är ju, alltså det är ju som externa, de är ju egna organisatörer.
Men jag tänker på det inte med liksom i femman, för att vi som gjorde den här Queerest, vi var ju liksom redan engagerade i femman. Och det som kryptonit är ju inte det, som jag har förstått det.
Ja, eller jag vet det. Det är nog några där som har varit med
alltså, kanske.
Ganska mycket.
För ni har ju nämnt något som kanske då inte lyssnarna här känner till. Och ni har nämnt UAHC, Uppsala Hardcore. Och när ni säger att när ni skrev in, är det då för Uppsala Hardcores räkning? Att det är en av de här olika grupperna som har bokat där?
Får man säga. Alltså, Uppsala Hardcore har varit med och startat huset. Och det har varit andra organisatörer också, liksom, som sagt var. Så att, som har arrangerat. Liksom.
Och vad är Uppsala Hardcore?
Alltså det är ju en lös, ganska lös sammanslutning egentligen, som lite grann har gått i arv. Vi har absolut inte startat det, utan det kommer uppifrån, från tidigare generationer. Och ja, vad är det för någonting? Det är en bokningsgrupp, men det är väl också lite så här att det är ett samlingsnamn för kanske hardcore band och sån kultur i Uppsala. Alltså,
när är den officiella starten för nu startar fem?
Det var i mars någon gång.
Så det...
16 måste det vara. För jag vet att jag missade första spelen, för jag var uppe i Jämtland och åkte skidor.
Just det, för det är... Vad är det då? Är det mars 2018?
Nej, 16.
Nej. 2016 har vi första spelningen här på garaget.
Ja, så var det. Just det.
Det vet jag, för att...
Ja, just det. Just det.
Ja.
Ja, men då måste det ha varit 18.
Säg att det är 18 då. På våren där, kanske i mars. Vi höll på att snickra. Jag tror att den första spelningen var vår stad som satt upp där, tror jag.
Okej.
Det var något band från Irland här för mig. Fan vad de hette.
Det går ju att kolla.
Ja, det gör det ju. Det gör det ju, absolut. Men det är ju alltid kul om man bara kommer ihåg allting sådär. Men det gör man ju tydligen.
Nej, jag som sagt missade den spelningen.
Ja, men jag för mig, de lånade alla instrument och allting. De hade liksom... Jag för mig, jag lånade ut två gitarrer. Och jävla... Ja, det brukar man ju inte behöva, liksom.
Men, ja. Men många spelningar, men oklart hur många?
Ja, jag vet inte riktigt faktiskt.
Nej, gud. Ja. Okay.
Det får man räkna ihop. Alltså, det blir ju också, det hamnar ju på olika, ligger på olika arrangörer också. Så frågan är hur mycket räknas en pingiskväll som en spelning? Eller?
Kommer du ihåg där att vi körde ett tag, så skulle vi köra, när vi skulle köra så här vardagsspel, typ när det var liksom lite mindre spelningar, då så byggde vi upp, och det tror jag vi bara körde en gång, när liksom gjorde scenen och delade av rummet med ett stort draperi och gjorde en scen på liksom
just
ja, andra ledden, och för att just att få det liksom. Och då kändes det precis som garaget. Jag och Rune, tror jag det var, pratade om så här, ja, egentligen skulle vi ta den där skylten som satt inne på garaget. Men
jo, men det är lite synd faktiskt att det är lite för stort för de där små spelningarna. Riktigt små.
Men kommer du ihåg att vi gjorde?
Jag tror att det också var när jag för mig att det var när vår stad hade de två giggen också.
Ja, det kanske
det var. Det var Tarantulla och... fan, det var också några jänkar, tror jag. Fan, vad det gör då?
Jo. Det var de här... Neighborhood Brats.
Men det var det
kanske. Ja, Neighborhood Brats, tror jag de hette.
Just det.
Jag kommer inte ihåg vad de var.
Och men då hade de två, jag har minne av att det var vänt då. Alltså man hade liksom, man byggde om mixerbåset till ett trumpodie. Och så stod trumsetet vänt. Ja, men det var liksom omdukat där inne. Och så hängde man upp ett draperi i sidan så man fick mindre lokal. Det var ganska effektivt, men, men jävla massa jobb bara för att, ja, för lite mysigt.
Det var kanske därför det inte blev fler gånger så.
Och nu när du säger så här att femman är för ett för stort ställe för de riktigt små spelningarna. Vi som har varit på femman vet ju att femman är ju inte en stor spellokal.
Nej.
Och för många av de som lyssnar, de kanske inte alls förstår storleken. De kanske bara har varit på stora, vanliga, kommersiella spelställen. Hur många går in på femman så att vi förstår ytan här?
Jag vet inte, men jag har sålt 130 entréer en gång, tror jag.
Och då var det fullt, eller?
Ja, något det? Sånt. Det var just den här när missbrukarna spelade.
Ja, just det, den. Ja, då, men då var det ju väldigt
fullt. Då, men då tror jag, för vi sa det, vi tar inte in mer än, är det 150 vi har satt?
Ja.
Tror jag.
Men just haft... det, för det var då vi hade förköp.
Ja, precis. Bara för att jag ville inte att folk skulle börja sitta och åka från Stockholm för att komma på gig och sen inte få komma in. Det känns ju jävla snuppigt, liksom. Så då försökte vi göra förköp då. Det gick ju, men jag tror att det var typ 150. Det var några som hade köpt förköp som inte kom, enligt mina anteckningar. Det är ju konstigt beteende, men så var det.
Det var väl inte så dyr biljett, tänker jag.
Nej, det kanske var en hundring eller något så här, men ändå, man, fan, man kommer väl om man köper biljett. Det är jättekonstigt, jag har aldrig hört talas om. Ja, men det, så har
man
ju
biljett så går man.
Ja,
precis. Det var ju ganska många som ville ha de där biljetterna.
Ja, precis, att man inte satt ut så här, fan, jag kan inte komma, ni kan ju skänka bort den med ett annat.
Borlig begravning har ju spelat också.
Mm.
Ja.
Sveriges yngsta punkband från...
Just det.
Jajamän.
De var på Nyhetsmorgon förra veckan.
Förra sommaren var det, va?
Ja, precis. Jag tror det var jag som bokade dem. Och samtidigt spelade väl något Sister Disaster, tror jag det var. Då spelade jag Borg Begravning. Något finns band.
Ja.
Sister Disaster.
Mm.
Lite, det var lite postpunk-kör. Då var det väl Borg Begravning, som jag minns i alla fall. Ja, just det. Men de, man blir ju glad att det händer massa inom bland de yngre.
Att liksom. Ungarna.
Det har varit lite sånt där.
Kommer de som...
Mm. Och de hade tydligen kontakt med en hel del band. Alltså runt om, några gäng från Stockholm och Göteborg som var ungefär i deras ålder. Så där. Så kanske är någon slags ny våg där. Som man inte...
Ja, kul med lite återväxt.
Ja, vad är det mer för band om ni nämner några namn? Är det band som folk känner?
Vad man haft, man ju från Stockholm brukar vi ha dit några av de här Clueless-gängets band där, Axe Rash, Powerface.
Mm.
Det känns som om de har varit förbi några gånger.
Iron Lamb, om vi ska snacka Stockholm, har spelat på femman.
Det kanske de har. Det känns som det har varit inte vi som har satt upp. Eller?
Jo. Jo, det tror jag. För jag satt och kollade igenom eventen.
Okej. Okay.
Jag tror det i alla fall.
Jag kan glömma bort några saker också.
Mm.
Jag vet inte om de spelar samma kväll som Tennis Baffra.
Ah, nej.
Då eller Härdsmälta.
Ja.
För då är det, för det känns som att det
då var det nog gänget... Sporong kanske.
Ja,
så.
Ja, precis. Det gänget från Härdsmälta, de har ju bokat lite grann egen regi, vad jag...
Ja.
Vad jag...
Erik
Blomgren har ju varit med då.
Mm.
Styrt upp, just det.
Just det. Mm, så det tror jag är de som har grejat med det.
Ja, Rotten Mind, Snuffed by the Yakuza, David.
Jo.
Mascara Snakes. Det är i alla fall spelningar som jag.
Ja, just det. Precis. Det var ju jävligt bra.
Minns.
Ja, nej, men det har ju varit mycket liksom. Så jag har ju haft de här... Var det någon som var ganska skapig nu? Sista var väl när vi var... vad fan var det då? Fan, det, var en, det är som en lista som...
Lilla klassen.
Ja, det var det sista däremot. Det var väl det idiotband, sista. Ja. Ja, det var det sista jag som spelade. Det var 16 mars förra året, tror jag. Mm. Eller 15, hade vi sista konserten. Sen, och då var det ju redan så här, fan, kanske man ska ställa in på grund av pandemin. Mm. Här. Men man visste inte riktigt då hur det hade blivit. Så det var det
och
sista
jag, som hände. Jag gick ju inte dit, därför.
Mm.
Sen så ni hade så här feministic black metal massacre.
Ja.
Brukar ni, för att jag tror att ni har försökt tänka efter så att det blir någon slags jämvikt, så det inte blir bara massa gubbar som står och,
ja, precis.
Så det finns en tanke bakom.
Det har vi ju försökt hela tiden, som jag skulle säga.
Ja, men dels från oss UHC och sen också, men också från i femman i.
Ja, alltså det är ju manskat på scenen, ser jag. Så det kostar ju dubbelt så mycket i procent om det bara är män på scenen. Gör det. Och det är väl i princip en modell som jag tror vi snodde från kanske verket i Umeå. Det känns som att de hade det innan oss. Och så tänkte vi, vad ska vi göra åt den här frågan? Men nu har vi i alla fall försökt göra någonting. Sen då är det ju, kan man ju ifrågasätta det på flera sätt. Det finns ju massor med problem med vad man än gör. Men nu är i alla fall... Ja, jag vet inte.
Mm.
Ah, det är ganska billigt ändå.
Ja, herregud.
Det kunde ju ha varit 3-4 gånger så dyrt.
Har ni några speciella topp 3-listor på konsertspelningar?
Alltså jag har nästan alltid kört ljud på femman när jag har varit där. Och då lyssnar jag inte på musiken. Alltså inte på riktigt, utan jag lyssnar på delar. Det blir svårare liksom att...
Man jobbar.
Ja, man liksom står ju och liksom tänker på detaljer hit och dit och fixar och trixar och så här. Så vet du fan, jag kommer liksom inte riktigt ihåg om någon... Alltså, man förstod ju att det här var bra, liksom, men... Ja.
Utanför femman då? Vad är den bästa konsert du har sett, Elin?
Ja, utanför femman.
Ja, det får vara utanför.
Alltså, kan få vara på garaget också. Eller? Gärna Uppsala-knutet.
För på femman så har jag allt som oftast stått i baren. Eller, ja, innanför jobbat. Så att det har liksom också blivit, men bästa spelningen tror jag var här på garaget, och det tror jag var Los Crudos. För det var skithäftigt. Jättebra.
Ja, det var faktiskt en superbra spelning. Jag var här då.
Mm.
Väldigt kul att de kom hit.
Verkligen.
Amerikanskt band som sjunger på spanska, för er som inte vet.
Det är krisläge nu. Och pandemin, har den påverkat femman?
Jo, men det är klart att det. Och vi har ju förlorat kanske, alltså, storleksordningen. Det är ju många tiotusentals kronor. Alltså, om man jämför med att ha, säg, att det fattas åtminstone 1000 medlemmar. Det är lågt räknat, tror jag.
Mm.
De betalar en hundring var. Det är 100 000. De pengarna har vi inte. Och det innebär ju också att vi inte kan investera då för att rösta upp. Det finns ju alltid alltså behov. Alltså det är mixerbord och grejer som skulle behöva fixas till. Och det, allting sånt blir ju, ja, lidande. Men det är också för rent för husets överlevnad att överhuvudtaget ska finnas kvar, så behöver folk köpa medlemskap. Men vi ska försöka producera lite, alltså, tänk dig någon stödtröja eller någon kasse eller lite sånt här. Jag tror att det kommer under våren här, hoppas jag. Vi jobbar på det.
Och så, ja, medlems...
Det finns en donationsknapp man kan trycka på också om man känner sig rik. Så känner man sig snål och då kan man...
Men 100 spänn för ett år,
det är ett bra
pangpris, måste jag säga själv.
Ja.
Så det kan folk göra för att stötta. Och sen kan man hyra ateljé och replokal.
Ja.
Det, precis, jag tror att den ateljén som var ledig är kommer vi lyckas hyra ut nu från 1 mars här. Det finns en spekulant, har inte skrivit kontrakten, men det är på gång. Men det finns ju också andra utrymmen som man kanske skulle kunna ställa tillgängliga. Just särskilt under den här krisperioden. Om det är någon som har några behov, alltså någonting. Vad kan man tänka sig? Att de vill göra.
Ja. Ja,
men de kanske har någon liten... Sitter du... Täljer i.
Ja. Eller vad som helst. Men...
Ja, det, du kan bara höra av sig så kanske vi kan hjälpa till om det är något behov som föreligger.
Mm. För man kan hyra lokalen helt enkelt.
Ja.
Mm, ja, eller kan man det?
Eller nu alltså, under pandemin får man ju inte hyra ut hur som helst.
Nej.
Nej.
Men ponera,
alltså till stora
ponera att vi skulle vilja spela in en skiva och så tycker vi att, att det är en bra miljö.
Mm.
Kan man då hyra, eller ska det vara kopplat till någonting, en kulturell verksamhet, så folk inte kommer och typ så här använder det som...
Ja, alltså normalt sett under som den största delen av verksamheten har varit, så har det varit att det ska vara en verksamhet som är öppen för föreningens medlemmar. Alltså så man har inte fått till exempel boka en privat födelsedagsfest utan att liksom så här, ja men då
utan okej, att alla medlemmar då, är välkomna.
Då måste folk få komma för att det är inte någons privata förenings. Det kan ju vara en sån där, men jag tror att lite under de omständigheter som har varit så har man inte kunnat ha det publika evenemanget på grund av pandemin. Så då tror jag att man kan tänka sig att man kan till exempel...
Så för de som vill stötta femman kan vi ändå... Ja, tipsa om att bli medlem i Kulturhuset Femman.
Mm.
Klicka på skänkknappen på er sida. För man kan också ge ett kontantbidrag. Och man kommer kanske kunna köpa någon slags merch.
Mm.
Mm. Vi får hålla utkik då.
Det är precis. Man kan hålla lite koll där framförallt. Både det finns på Instagram också och Facebook finns det sida. Och sen finns det en hemsida också.
Just det.
Så där kan man kolla om man inte har de där plattformarna då.
David, du som har spelat på så otroligt många ställen.
Ja.
Hur skulle du beskriva femman som spelställe betraktat? För du har ju faktiskt även spelat där.
Ja, precis. Väldigt skön och trevlig stämning. Och att det inte är någon skillnad mellan anställda, publik och band. Det är en festlig stämning. Och jag tycker också det är ganska vänlig stämning. Jag kan inte komma på att det är så där. Så det kan bli lite osoft ibland på spelställen, men det har jag aldrig känt på femman.
Ni har nämnt något här under intervjun som heter Garaget. Och jag vet ju att innan femman startade så var det ju just Garaget. Och berätta, vad var Garaget för ställe?
Ett garage. Det var...
Ditt garage ju.
Mitt garage. Precis här utanför.
Ja.
Och vi... Det behövde spelställen.
Mm. Ja, men det är liksom den våren där kan det vara... Det är 2016 tror jag.
Ja,
det borde. Och då... Tidigare där någon gång så har ju 95an som är klassiskt punkställe i Flogsta ockuperats efter att de har tagit bort alla lokaler i Flogsta. Och det föranleder att den här spelningen med Dogface, som ett band från Umeå, den kan liksom, har ingenstans att vara längre. Och då röjer vi bara ur det där jävla garaget.
Mm.
Och sen så...
Och snickrar en scen.
Ja, precis.
Sen på lastpallar.
Ja, precis. Sen körde vi där inne i 2 år. Vi byggde ett litet förtält där och så kom Staffan dit och langade upp lite injera och sen så var det väl... Ja... Och så det var.
Och det var ju bland annat dit. Eller det var ju dit som bland annat Los Crudos kom.
Just det. Mm. Jag tror att det var Martin som bokade det. Det tror jag att det var.
Okay.
Mm. Det liksom ligger ju egentligen inte så bra till rent så. Det, alltså det är ju, Uppsala tar slut här. Det här är ju vägskälet, riksväg 5572. Ja. Vid Källmacken liksom. Det är ju åt helvete egentligen. Men jo, det kändes som att det är en av styrkorna också va?
Jo,
att
precis. Det, liksom... det är åt helvete fast. Och samtidigt så känns det som att vi har inget annat ställe just nu. Och sen så när man börjar tänka, ja men vad kommer grannarna säga? Ja, fast vi har 55-man går precis utanför med skitmycket trafik.
Mm.
Och, ja.
Vad sa grannarna?
Jag har ju bara en granne.
Jag har ju bara en granne. De sa faktiskt en gång så sa de så här. Ja, jo, men ni kan väl säga till i förväg när ni ordnar sådana här. För att om vi skulle ha grillfest eller så, eller ha gäster. Ja, jo, vi gör det.
Så att de skulle slippa höra Västeråsbandet Disober på full volym och punkare i hela trädgården bredvid.
Men det var nog också, jag gillade framförallt tror jag att det var eldningstunnan, den var bra tycker
jag.
Ja,
den var väldigt.
Om det var lite så sämre eller framåt kvällen natten till där så man har elda i den där jävla tunnan hela. Det blir bra häng liksom, fast man har så dåligt med utrymmen.
Ja. Och folk bara satt överallt och hängde.
Mm. Och man fick kissa ute i gräset ute på åken.
Ja.
Det känns som ni känner varandra lite grann allihopa i som... Hur är det? Är det...
Ja, och kanske mer och mer. Det var nog många som inte riktigt kände oss. Kanske när vi började med det här på garaget. Men sen så...
Men sen blev det ju liksom också sådär med... Alltså när vi körde här på garaget så var det liksom... Ibland var det mycket folk, ibland var det lite mindre folk. Men liksom, ska man säga, runt 50, 60. Det kanske inte var så mycket, men...
Ja, jag tror jag legat någonstans mellan liksom 15 och 95. Liksom. Ja. I liksom ja, men, ja, ett precis. Spann. Liksom, ja. Så det är nog...
men att det liksom var ändå att de absolut flesta kände man igen åtminstone.
Mm.
Och liksom...
Ja, jag var ju aldrig här, men jag får en vibb av att det var typ något liknande Ranstadfestivalen. Fast
ja.
Punkare.
Ja, precis. Den lilla detaljen.
Precis. Men det är också det att vi körde ganska mycket konstiga vardagsspelningar. Alltså turnerande band. Det kom ju vilken jävla dag i veckan som helst. Det var ju inte bara så här lördag, fredag, lördag. Utan
vad sa de om? Ja, ni kan sätta upp... där.
Jo, men jag tror att det var ganska det var ganska känt alltså att det var ganska bra.
Mm. Och vi fick ju ja men att folk hörde av sig efter och sa det liksom att så himla bra.
Det blir ju alltså det är så jävla litet rum så det blir ju ganska intensivt. Oavsett det gör ju ingenting om det är 20 pers. Det är ju fullt liksom. Så den gången det kommer 95, ja då är det ju för mycket, det går ju inte att titta. Alltså det finns en styrka med riktigt små utrymmen.
Kommer du ihåg när det här bandet, vad heter de? Från Finland som hade varit ute på Europaturné. Gud vad heter Pelkotia.
Just Pelkotilla,
Så de hade varit ute på Europaturné och så höll vi på att prata och innan så här, ja då kommer de hit, då kommer de vara skitiga och jävla. De kommer ju älska bastun.
Just det, men det var också att det var så här, vi lovade dem nästan att det skulle komma ganska dåligt med folk tror jag. Jag sa det finns bastu och så här, det kan sitta och lata lite för att det var så här på... midsommardagen eller något sånt där. Alltså det är inte en bra dag.
Mm.
Men vem fan bokar en spel? Alltså det man är ju dum i huvudet om man gör det. Om man bokar en spelning på midsommardagen. Men sånt där lyckas med flera gånger tror jag. Den typen av så här. Det här vet man ju att det inte är riktigt så här. Men det är ju någon måste ju. Alltså de försöker
göra det
ja, ändå. Men... liksom. De är ju på väg. De ska ju stanna någonstans. De får en sovplats och lite käk och grejer. De ska åka vidare dagen efter. Hem liksom, eller vad det är.
Tror att det var på... Det måste ha varit på Los Crudos-spelningen som Tommy från Harass kom med en låda Harass-singlar.
Just det.
Jag vet inte vad den kostar. Den är ganska dyr på Discogs. Jag vet inte om den går på en 500. En 300 minst.
Ja, men det vart väl att han sålde dem allihopa?
Ja, för en 20. Det gamla priset. Ja. Det man tog för en singel på 90-talet. Han bara, och fan den som går och säljer den här nu. Bara, men det ska vara, här ska inte kännas något. Ja. Och han var väldigt noga med att, det inte, att han inte skulle tjäna pengar på det. Han hade ju kunnat ta 40 kronor kanske med inflationen. Med, ja, och så precis, hade det ju varit okej. Okay. Men han, nej det var... Men ni hade ju ett möte en gång, vet jag, på den här verandan här ute.
Ja, just det.
När ni hade garaget. Och det var då ni började prata om just ett kulturhus.
Jag tror faktiskt inte att det stämmer. Jag tror att det är på stödfesten för person som är dömd för ockupationen av 95-man. Som vi har pratar om att starta det som blir femman.
Vad sa du? Planeringsmötet för festen?
Nej. Alltså, nej, det är på stödfesten för böter för ockupationen av hus om 95-man i Flogsta.
Just.
Det är på stödfesten som man har det första samtalet för den här rundan av kulturhus. Guys, det har ju varit en grupp med ganska mycket samma individer som har gjort det innan också. Men sen har det liksom runnit ut i sanden. Så det här är liksom andra eller så här tredje vändan, tror jag. Som det faktiskt blir en plats av det. Innan har man ju bildat och haft massor med möten och skit. Och så har det liksom inte kommit
till stånd. Bland annat på Palermo, kommer
jag ihåg. Ja, det var massor med. Och det var diskuterat hur ska man göra? Ska man hyra? Ska man samla in? Ska man... Alltså, det finns ju mycket olika idéer. Står och bryts mot varandra eller...
Mm.
Man undrar ju vad skillnaden var den här gången. Alltså varför det blev av. Kanske var mötesfanatiken som fick det här att hända.
Ja, alltså det var nog väldigt många mötesfanatiker med. Det var ju många som hoppade av. Det var så fruktansvärt mycket tråkiga möten. Alltså... Och sa, fy fan, nu har vi på mötet där vi säger nu har vi fått ett hus, så är det så låg stämning för man är så fruktansvärt trött på att ha möten. Så att det var folk som bara, hur kan det vara så här dålig stämning trots att det har gått
att vi
bra.
Har ett jävla hus.
Ja, precis. Det fanns alla var helt själsligt slut alltså.
Varför gör man det här? Det är liksom ideellt.
Ja, men varför gör man saker? Ja, för att man menar att det finns en... lever i ett samhälle som liksom är ett bristtillstånd på något vis.
Ja, men och det här finns med liksom gemenskap. Att det liksom måste finnas platser där man kan träffas och... Mm. Ja.
Ja, och det är inte att det är inte fokus på att det är jag som ska... Att man så att säga konsumerar någonting eller så vidare som är utan... Ja...
Ja, precis.
Ja. Alltså jag tror att det är en jättebra fråga varför någon gör någonting överhuvudtaget. Alltså jag tror att det är liksom ganska djupt mänskligt i grunden att man så här vill att någonting ska hända. Det är ju fruktansvärt tråkigt att titta på tv, tycker jag. Alltså så. Gör ni det mycket? Eller? Jag vet inte. Alltså så här, fan...
Jag vet faktiskt inte riktigt hur tv funkar längre. Nej, men... Det är jättekonstigt. Men jag tänker, det är ju inte någon som ockuperade Fellini.
Eller... Nej, men där ordnades det ju spelningar.
Ja, men sen ja, så men när... Jag tänker att när... Ja, för men, det har ju varit
funnits... Varför gjorde ingen det?
Precis. Men det verkar vara kopplat till en kultur och till ett... Till ett sammanhang och till en gemenskap då. Det verkar vara väldigt personligt egentligen. Identitetskopplat.
Ja, men precis. Men jag tror att det är som kombinationen där det finns både så här, vad ska man säga, varför ockupationen sker är för att det finns en gemensam sfär mellan kultur och någon slags radikal aktivism. Annars sker inte den typen av saker. inte vad jag har sett i alla fall. Alltså, och jag tror att själva den tillställningen blir nu lite så här ett ganska peppigt startskott för saker som kommer efter. Mm. Ofta de där sakerna, det kommer inte bli ett permanent ställe som du kan ha, men det kommer att tända många liksom glödar lite här och där. Så tror jag att det är. Att det är mycket därför folk gör sånt. För att man vet att det kommer leda till någonting. Liksom. Det är jättesvårt att säga att det verkligen är så. Liksom. Alltså så här, det beror det ena på det andra, men alltså vad fan, någonting kommer du.
Jag tänkte på det där som du sa, Dan, att det pratades om på den här stödfesten efter den här ockupationen. Det pratades då om ett kulturhus.
Ja, det är då jag uppfattade som att första förmötet i femman är. Alltså,
ja,
träffas, vi pratar om det på trottoaren där utanför.
Ja.
Tre
fast personer. Fast det är 2 år innan.
Ja, det är 2000 någon gång 16.
16.
Ja.
Och sen ja.
Ah, ja, precis. Det tar ju alltså föreningen. Sen startar vi föreningen. Det tar säkert 1 år eller över ett halvår i alla fall av möten.
Mm.
Och skit. Och så är det en stor insamlingskampanj där vi crowdfundar ihop pengar till projektet. Och så här. Alltså, allt det där tar ju tid liksom. Mm. Och så också är det ju här letas ju efter hus liksom. Du har ju inte någonstans bara för att du vill det liksom.
Det är ett väldigt bra hus ni hittade, måste jag säga.
Och som sagt, förr i tiden var det ju spelningar, alltså den här typen av punkspelningar på 95an i Flogsta på 90-talet till exempel. Men även på Senanders krog 1 var det ju en del. Ungdomens hus var ju också en del, och Rockcentrum fanns ju på 90-talet också, ja, där det var. Precis. Fast där var det lite större spelningar. Men i den här podden så brukar gästerna tydligen få frågan om hur gästerna har upplevt Uppsala som musikstad. Så idag är det jag som gästar som frågar den frågan. Hur upplever du Uppsala som musikstad, Elin?
Jag tycker Garaget och Femman har varit väldigt roligt och bra. Men annars så, jag vet inte, det har varit dåligt med spelställen. Tycker jag nog. Att det har varit. Alltså förutom den här. Men om man vill lyssna på annan musik än punk. Så har det inte varit så mycket annat. Tror jag.
Du då, Dan?
Mm.
Hur upplever du eller har upplevt Uppsala som musikstad?
Ja, alltså jag tror att det är som Sverige i allmänhet. Det finns ju mycket mer band än publik liksom. Alltså, fan, är det inte lite så?
Ja.
Alltså, det är en lite märklig sammansättning.
Ja.
Så att där kan man ju brottas med.
Ja, men och det blir ju så om samma person spelar i många band.
Ja, fast det är inte bara det. Alltså, det är liksom lite så här, det går, ja. Jag tror att det är lite, ibland är det lite svårt i det här landet att få folk att liksom släpa sig hemifrån och sånt här överhuvudtaget.
Mm.
Det har ju aldrig varit, det är ju inte så jättemycket den här utekulturen heller. Man är ju, står ute på gatan och pratar skit liksom hela kvällen liksom eller sånt här. Det är väl lite sånt om man jämför med många andra platser. Så jag vet inte om det har någonting med saken att göra, men man kan ju spekulera fritt när man sitter och babblar.
Det bästa musikminnet då? Eller viktigaste?
Det är ju så olika kategorier. Jag såg ju Arlo Guthrie på Katalin. Det tyckte jag var jävligt kul. Mer för att han var så duktig på att hålla låda mellan låtarna liksom. Det tyckte jag var jävligt bra liksom, men det är så olika kategorier om man jämför med.
Ja. Ja. Med det här sagt så ska vi avrunda det här trevliga samtalet och tacka för oss. Och för kaffet.
Och för den hemgjorda semlan.
Verkligen.
Tack, tack, tack. Ja.
Och så ska det bli den där jingeln, va?
Ja, jag och Anna ville veta lite mer om UAHC, Uppsala Hardcore. Så vi ringde upp en som vet. Affe Piran.
Hallå?
Tjena Affe, Anna här.
Tjena.
Tjena, förlåt om jag ringer och stör så här mitt i mellomyset. Andra chansen.
Det sitter jag inte på.
Du, jag sitter här med David Berlin och...
Ja, hej hej.
Hej hej.
Vi ringer dig för att vi vill ju veta lite mer om Uppsala Hardcore.
Ja.
Så vi tänkte så här att... kan inte du... börja med att berätta vad Uppsala Hardcore är för någon som absolut inte har en aning. För våra lyssnare som aldrig har hört om det förut.
Ja, alltså det fanns ju ett Uppsala Hardcore innan oss. Det har inte jag jättebra koll på. Liksom, det var väl så här, bland annat Andreas Berthagen och sådana där. Människor liksom, som är lite äldre. Men när vi startade 2002 ungefär. Då fanns det liksom inga som hade tagit den manteln. Eller vad man ska säga. Eller som hade igång någonting. Så, det var ju Frippe och Alex då, som jag precis hade lärt känna. Som hade en idé om att boka spelningar. Och jag... halkade in på bananskal i det. Och sen så blev det väl att jag blev mer och mer involverad i det där. Och tog väl över lite grann.
Okej.
Okay, det började i alla fall med att vi bokade en spelning med Bruce Banner och Totalt Hela Mörker och Karkor åtta på Ungdomens hus. Tre, tror jag.
Så. Ah, och Harkraut är ett Uppsala band.
Ja, precis. Det var det enda punkhardcore-bandet som vi kände väl då, på den tiden. Det var innan vi hade bekantat oss med Diskonto och Ronny och Saint First Impact och alla de banden som fanns.
Just
som
det.
Man knappt hade koll på.
Hur gamla var ni vid den här tiden? Ungefär?
Runt 20 år gamla var vi.
Mm. Och du säger att du halkar in på ett bananskal. Hur, om du kan beskriva det bananskalet. Var det för att du hade lärt känna Krippe och Alex lite grann? Och det var det som var bananskalet, eller?
Ja, precis. Eller så här, Jag träffade dem på en fest genom en kille som heter Tobias som bor i Umeå nu för tiden. Vi bara började prata musik och insåg att vi gillar samma saker. Black Flag och Mythic och sånt som alla gillar.
Jag vet inte om alla gillar, men jag förstår.
Alla borde i alla fall. Hur som helst så de hade liksom långt gångna planer redan på att göra det där. Så jag, från början var ju jag med och jag gjorde affisch till gigget eftersom jag kom med grafisk design liksom hela mitt liv stort sett. Och hjälpte till att affischera och sådär. Och sen, eftersom jag är ganska kunskapstörstande person så lärde jag väl mig mer och mer om det där ju längre tiden gick och behövde dra i saker lite på egen hand också.
Så din roll var i början då att hjälpa till att boka men också göra affischer?
Ja, exakt.
Mm. Jag vet att du också sysslar med annat som att sköta ljud och så på spelningar. Gjorde du det redan då på de spelningar ni ordnade?
Ja, inte i början. För att i början så var det alltså, vi tror jag letade upp en ljudtekniker varje gång vi skulle ha gig och sen mutade den med pengar. Och bland annat Carl Wikman och liknande personer lyckades vi få och hjälpa oss. Liksom. Han var ju gammal hardcore-räv och så. Så det var ju liksom, de ville ju ställa upp. Men ett tag så lättnade jag på att liksom bara behöva fråga massa folk hela tiden om hjälp och snälpa in tjänster. Så jag lärde mig det där på egen hand. Och gick bredvid folk som höll på med ljudteknik och så här försökte snappa upp så mycket som möjligt. Och sen började jag lära ljud själv så att jag orkade inte hålla på att anlita folk hela tiden.
Just
det var på den vägen det gick. Men sen har jag jobbat med ljudteknik på seriösa evenemang också efter det.
Precis.
Det har gett något liksom.
Mm. Men var det bara ni tre eller var det fler där i början? Eller hur liksom utvecklades det?
Det var ett helt gäng som hjälpte så. Det var väl liksom vi kanske som stod för idéerna om vilka band som skulle bokas och så. Men det var ju bland annat Kim som var med. Han filmade ganska ofta giggen. Vi hade en som hette Jon som var med. Jon Bass. Och sen så hade vi en annan kille som heter Joel som också var med och arrangerade. Det var inte så mycket tjejer dock, men vi började efter ett tag lära känna ett gäng kvinnor också som vi involverade i bokningen också.
Jag förstår. Är du fortfarande aktiv på något sätt i Uppsala Hardcore idag?
Nej, inte mer än att jag spelar i ett hardcoreband som kommer från Uppsala.
Just det. Det tänkte vi fråga lite om också. Även om det här programmet handlar om Kulturhuset Femman och Uppsala Hardcore, för att det finns en koppling däremellan idag, så tänkte vi höra lite med dig. För vi vet ju att du har gjort mycket mer än att bara varit med och ordna spelningar och ljud. För du spelar ju som sagt också i band. Alla är kanske inte aktiva som du har haft idag, men berätta om dina band.
Det första bandet jag startade 2002, Undergång, det blev ju ganska populärt och så i slut efter många år. Vi hade ju väldigt många medlemsbyten och extremt mycket motgångar under vår tid som band, men till slut orkar vi inte längre, men det var ju, jag tycker att jag startade egentligen det bandet bara för att försöka bygga upp någonting som jag hade sett att vissa andra band hade gjort i andra städer. Som till exempel BF13 hade gjort i Umeåscenen och liknande. Har ett ganska galet följe kring bandet. Och det tycker jag vi lyckades ganska bra med. Det var ju verkligen tokigt på våra hemmaplanskonserter liksom. Det var ju tokigt på alla gigs vi gjorde, så det var ju vansinne liksom, rakt igenom. Men det gick ju i graven till 2015 eller något sånt. Vi gjorde bara sista spelningen på en Fun in the UA-festen liksom.
Jag har hört att någon konsert ni hade så var det någon, publiken kastade kubb på er.
Ja, det var det giget. Det var Liv och Svärd som hade plockat med sig en kasse med kubb. Och det var ju ett tidigare sjuka sätt samtidigt som vi spelade.
Det kan ha varit jag som hade kassen och Lisa hjälpte till.
Jag minns att min kropp var helt kladdig av socker efter givet. Det var svett och socker på hela min kropp. Så det var liksom Det var som att jag var helt fel.
Fast det är kanske inte det galnaste som har hänt på något av era gig. För det gick ju ganska vilt till.
Ja, exakt. Det var verkligen inte det galnaste som har hänt. Men det var bland det konstigaste som har hänt.
Ja.
Ja, men det var ett roligt band att spela med. Jag har fortfarande inte riktigt kommit över att vi inte finns.
Nej, inte jag heller. Jag tycker ni borde sätta igång igen. Väldigt bra band. Men får jag bara fråga, flika in en liten fråga. Är det du som tänkte, eftersom du har jobbat med grafisk design som du säger i hela ditt liv, är det du som gör omslagen till dina bands skivor?
Inte alltid, men oftast. Undergångs-LP till exempel har jag inte gjort. Det anvisade vi någon för att vi ville ha. Vi hade en ganska tydlig idé om vad vi ville ha någonting. Då anvisade någon som kunde genomföra det. Jag gjorde aldrig allt och så. Mest av omslaget har jag gjort förutom själva målningen eller vad ska jag säga. Det mesta har jag gjort. Någon kritik ser ut alla omslag. Bandet kom ner till snart också. Det var ett band som jag startade ihop med Oldie från The Blind. Det måste vara typ Sala. Punk-hardcore-band. Och i början så har varit både jag och han fullt upptagna med våra huvudband och Undergång och Blind. Men efter båda två banden blev lite mer inaktiva så drog vi igång det på riktigt. Sen nio kanske. Då plockade vi med, då anlitade vi de andra personerna som är med i bandet. Och det är väl ungefär samma uppsättning fortfarande som det var då. Nu. Och det har ju alltid varit liksom blanda hårdrock och punk liksom. Som har varit grejen redan. Också ett väldigt galet band, men inte som Undergång direkt. Det var inte riktigt samma kaliber på galenskaperna liksom.
Och om vi ska förklara för lyssnarna här vad galenskaperna kunde bestå i, så det kunde ju bli ganska blodigt faktiskt.
Det har förekommit med båda banden faktiskt.
Ja.
Blod. Vårt eget alltså.
Just det, det kan bli så om man slår micken mot huvudet eller något annat.
Ja, jag har fått en lik i ryggen och det har förekommit knivblad och allt möjligt. Och glasplitter och lite dit. De har gjort att man har börjat blöda. Jag fattar inte riktigt hur jag orkade. Men ja, man är ju... När man är i så känns det som att det kommer av sig själv.
Har du några snygga ärr kvar förresten?
Ja, jag har lite problem så på knä. Att jag skär upp ena knä på ett gig. Jag har fortfarande ont. Liksom. Det här är jättelänge sedan. Så det är väl att det är länge. Jag har ett ärr på min axel också. Det är inte så jättefarlig ärr som finns. Så jag klarar mig ganska bra. Olli som spelar bas i Obnoxious Youth, han har ju det där det värre är. Han ser ut som en skridskobana i pannan.
Ja,
här sitter vi och skrattar. Men det ni lyssnare där ute, det är inget jag tror att ni ska prova hemma.
Nej, det är inte det där. Det är onödigt. Yes, ja. Som sagt, galenskap har ju varit ganska vanligt förekommande under mina bands livespelningar. Och det har varit mycket blod och mycket trasiga saker och utrustning som har gått sönder och hus som har gått sönder och glasrutor och människor som har gått sönder. Ja.
Hus som har gått sönder, det är ganska imponerande.
Ja, hus.
Ja. Nu fick jag en väldigt kul bild i huvudet av ett trasigt hus.
Ja. Ja, men vi spelade på, med undergång spelade vi på Junabomb Shelter, den gamla replokalen där som Junabombers och Diskonto repade i. När den replokalen skulle rivas så hjälpte vi till att riva den, om man säger så.
Det här har jag hört skrönor om hur det gick till.
Ja, jag tror att jag var där faktiskt. Så nu förstår jag.
Försvann en vägg bland annat och tak och all möjligt skit.
Just det. Ja, det hade jag glömt bort. Det var ju spännande. Ja, men berätta, vad har du haft fler förband? Jag tror att vi nästan får återkomma till dig och göra ett helt avsnitt bara om dina band sen, där du får berätta mer.
Ja, yes, jag kan ta det lite kort. Men ja, vi har i alla fall Opportunitet som har hållit på sedan 2005, men 2009 blev vi ett riktigt band. Och då har vi stött metalpunk hela tiden. Det blir bara knäppare och knäppare för varje skiva som kommer. Vi är fortfarande aktiva och spelar. Vi har fått sälja in jättemånga gigs i år och förra året på grund av, ja, eftersom det är som det är.
Ja.
Vi släppte en skiva mitt under pandemin som inte vi har fått spela någonting på efteråt. Sen har vi nästan samma medlemmar i ett annat band som heter Australis som spelar oj punk eller vad man ska säga. Vi brukar kalla det för rock'n'roll bara, men ja, det är väl ganska så skinnadaktigt soundet. Jag har alltid älskat den typen av musik, så att vi kände mig tvungen att spela sån musik. Så det startade vi på grund av att Obnoxious Youth repar så pass sällan, så att vi ville ha något att repa med, hålla igång från början. Och sen så har ju det blivit som en egen enhet liksom. Det är det lätt och mest produktiva band jag någonsin varit med i hela mitt liv. Och den här domet av band som heter End Time tillsammans med Krippe från Undergång. Vi är på väg att släppa grejer. Det finns ingenting ute just nu däremot.
Ah, vad roligt.
Kul.
Och vad spelar ni för musik, sa du?
Dommättar jättelångsam musik. Väl tvärt emot Undergång helt enkelt.
Är ni äldre nu, mindre galna också när tempot har sänkts? Eller hur kommer det här bandet att... Kommer det riva hus?
Det får se. Vad som händer. Jag har lite svårt att låta bli om man säger så. Vi har gjort några gigs och så. Det har ju små saker har ju hänt, som att jag fått en gitarr i huvudet och såna där grejer. Men det har inte varit lika galet på långa vägar. Det ballar väl ut så småningom det också.
Ja. Har du några fler band eller?
Nej, det är det jag har. Vi har tre aktiva band som jag spelar med. Jag har inga så här riktiga projekt just nu i övrigt, så att det är bara det som jag spelar med.
Kör du fortfarande ljud på spelningar?
Ja, det gör jag. Eller innan covid så gjorde
just
jag det i alla fall.
Precis. Vi får räkna bort det senaste året.
På gitarrfestivalen på UKK så rattade jag ut till exempel. Jag hoppar in ibland när det finns möjligheter. Jobbat lite på Stampen och sådär också.
Uh-huh.
Oftast är det när någon band som jag känner spelare som ber mig att följa med för att jag vet hur de låter. Så det var så.
Mm. Ja. Visst skötte du ljudet på Ranstadfestivalen också?
Ja, alla var utom ett gjorde jag det.
Mm. Himla synd att den festivalen inte finns längre.
Ja, ja, de lade ner i tid om man tänker ja, på hur det blev.
Verkligen. Men du, jag vet ju att du också är ett stort Sirius-fan och att du är med i Västra Sidan. Och de är ju kända för sina hejaramsor. Har du varit med och skrivit några?
Nej, jag har inte skrivit någon hejaramsa. Men jag har skrivit en Sirius-låt med Östraus som jag har spelat in. Som finns på Spotify. Det heter Blå och svarta brödet.
Ah, då får ni in och lyssna. Ja. Ni som är Sirius-fan eller intresserade ändå.
Ja, sen så tror jag att Affe har gjort flera... Ja, är det affischer man ska kalla dem för kommande... Vad heter det? Vad heter den där fotboll?
Matcher. Heter det sport, David?
Jag tänkte spelning.
Konsert, spelning, matcher.
Men visst har du gjort några sådana här matchstänkare?
Ja, jag har gjort en massa matchprogram och lite affischer också. Det höll jag på med i 3 år i rad. Nu har jag lite lagt det på hyllan eftersom man inte får gå på fotbollsmatcher. Så att det känns onödigt att hålla på eftersom ingen ser dem där ändå. Så det är inlöst känns det. Men ja, jag har hållit på väldigt mycket mer. Jag har gjort merch och Sirius fotboll och massa, hjälpt dem så mycket jag kan. Jag gör även så här avsnittströjor och merch till Erik Nivas podcast When We Were Kings också.
Mm.
Också fotbollsrelaterat.
Du, jag kom på en sak. Jag måste backa lite. För de som inte känner till dig och dina band, så vi har ju inte frågat vad du gör i de här banden. Vilken roll har du?
Jag är bas i 2 band. Östraros och Entern spelar jag bas i, och i Obnoxious Youth så är jag frontman och sjunger. I Undergång så är jag också så en av 2 sångare i bandet.
Just det, du och Krippe delar på det uppdraget.
Yes.
Får man fråga, av allt det här du har gjort, och jag har för mig att du också till och med har börjat producera musik, stämmer det?
Ja, jag har producerat den senaste Reveal-skivan som är på gång. Jag har även hjälpt till och jag har spelat in lite plattor med stödsmetall efter en katalysators första demo och andra demo. Och jag har spelat in liksom trummor och stagel och sen så har jag spelat in så pre-production-grejer och en singel till en solitude. Så det mest var hårdrock som jag har spelat in. Men det, och så mixade jag ett hardcore-band som heter Axe Rash första demo också.
Och de har ju också Uppsala-koppling.
Ja, med Agnes, precis.
Och hon har väl också en koppling till Uppsala Hardcore, va?
Ja, precis. Hon har ju varit med efter min tid liksom, och varit med och arrangerat det. Nu bor hon i Malmö dock, men innan hon flyttade så var hon ju delaktig i allra högsta grad.
Just det. Jo, det jag skulle fråga var i alla fall av allt det här, vad är du mest stolt över eller nöjd med?
Bra fråga. Jag är stolt över att vi fick igång en ganska levande och bra scen ett tag. Och som alla goda ting så gick det åt skogen efter en stund. Men jag är väldigt stolt över att vi liksom lyckats engagera så mycket människor. Och även med Undergång också lyckades få igång en så pass bra kultur ändå liksom.
Mm.
Ja, det har jag, det tycker jag är det stoltaste, och det känns som att på något sätt det har gått i arv liksom, och det är jag väldigt glad över.
Ja.
Så att vara inspirerad till någonting. Även då utanför Hagsbo-scenen så har jag varit med och hjälpt alla med metalbanden från Uppsala också. Och det är också något som jag är stolt över.
Mm.
Ja. Jag har aldrig riktigt vet för centrum själv. Jag har varit mer av en person som gillar att hjälpa andra med potential, folk med potential, att få dem att blomma ut lite. Det har varit mitt främsta mål.
Okej, okay, då kommer vi... bra svar.
Mycket bra svar.
Ja. Och jag vet att du också är... har varit en, är en inspiration för många. Jag tänkte ställa 5 snabba frågor.
Yes.
Om du är okej med det. Första frågan. Förebilder inom musiken i Uppsala?
Steffe Tettersson som frontman var ju en stor förebild. Dessutom att han också var Sirius-supporter och så. Så där han definitivt. Jag tyckte även att Ronny var en förebild för mig i början liksom, när vi började hålla på. För han var så otroligt hjälpsam mot oss. Liksom.
Kan vi berätta för publiken vilka Steffe Pettersson och Ronny är?
Steffe Pettersson var sångare i Diskonto och i Times Square Preachers. Han var också sångare i Unkind som du spelade med också.
Ja. Och avslutade med Usurpress gjorde han också. Fantastiskt band.
Precis. Det var det sista han gjorde innan han tyvärr gick bort.
Mm. Och Ronny är?
Ronny, han jobbade på musikbörsen i Uppsala. Och hade haft lite olika hardcoreband som Peel och Transverse Impact och Always War på senare år.
Ja. En otroligt trevlig människa, Ronny.
Ja.
En till snabb fråga, är du med?
Ja.
Bästa Uppsala-relaterade musikminnet?
Det måste vara... jag tror att det måste vara när vi hade release party för undergångs andra sjua på Karlsons kök. Det är det roligaste giget jag gjort i hela mitt liv faktiskt.
Alltså, det var fullt kör, ja. Eller?
Om man har bra sökkunskaper så kan man söka upp hela det giget på YouTube.
Då tycker jag man ska göra det. En till fråga här nu.
Ja.
När köpte du din första skiva och vilken var det?
Jag köpte min första skiva på NK i Stockholm på deras skivavdelning. Det här var typ 1998 jag köpte min första platta på egen hand. Jag hade, innan så hade jag bara kassetter som jag hade spelat in själv och fått liksom. Men när jag verkligen la pengar på en skiva var 98 NK. Det var Join the Army med Suicidal Tendencies som jag köpte den första egna skiva.
Bra val. Yes. 3 band du inte kan leva utan?
Black Sabbath, Danzig och Devo.
Vi sitter här och nickar instämmande. Mycket bra val. Ja, rätt. Alla rätt. Ja, och avslutningsvis Kulturhuset Femman.
Ja. Det tycker jag är ett bra ställe och jag hoppas att de kommer kunna återgå till att göra det de är bäst på när den här skiten lägger sig. Ja. jag är väldigt tacksam att det finns sådana initiativ i Uppsala. Det borde finnas mera.
Ja, en grej är ju att det är ju inte en självklarhet. När sånt försvinner så är det inte säkert att det ersätts med någonting annat.
Nej, det är ju tyvärr så. Och det är ju så här, jag tycker att det förut så tyckte jag att det var ganska lätt att hitta människor som man kunde liksom stöpa in lite på det här hardcore punk DIY-spåret. Men nu för tiden så ser man inte sådana kids längre. Man hittar inte den typen av människor längre. Men jag antar att de kommer söka sig till sådana ställen som femman.
Ja.
Om det finns. Liksom.
Det går ju i vågor det där. Men just nu är det dålig återväxt.
Ja, det är det. Alltså, jag ser knappt några hårdrockar kids på stan än, liksom.
Nej, och gör man det blir man ju skitglad.
Ja, exakt. Det blir man jätteglad.
Som den farbror.
De tittar på en själv och tycker att man ser skitant ut. Och det blir man ju ännu gladare över. Att de är lite elitistiska. Liksom. Det är bra.
Precis. Nu är man ju där som när man själv var ung och tänkte så där tönt kommer jag aldrig bli.
Nej, exakt. Nej, där har man ju passerat för länge sedan. Den gräns man själv hade.
Absolut.
Jag brukade, när jag var liten så brukade jag mysa när jag gick förbi Raggartorget och fick se någon överårig 37-årig raggare som levde i det förflutna. Brukade jag bli glad över.
Ja, jag tänker mer på de här medelålders gubbarna, för det var väldigt lite tjejer eller kvinnor faktiskt, men som gick i vanliga svenssonkläder och kom fram till när man hade nitar och sådär. Så, du vet, jag lyssnade också på punk. När jag var... Och då tyckte man att de var skittöntiga. Och bara, jaha, jag har varit i dina nitar då.
Ja.
Gubbjävel. Nej, det sa jag inte. Men kanske tänkte...
Så man omkring i sådana funktionskläder och ser skittöntiga ut.
Precis. En fleecejacka från Jula.
Ja, jag har faktiskt skor från Jula som jag brukar få mig.
Ja, fan. Det är ingenting att skämmas över, tycker jag.
Jag fick så 100 kronor. Det är riktigt kap.
Ja, märkligen. Ett kap, precis. Det är DIY i min bok.
Ja.
Ja, då väl. Vi vill ställa en sista avslutande fråga. Hur ser du på Uppsala som musikstad genom tiderna?
Jag tycker ändå att det är väldigt hög kvalitet på Uppsalas musikaliska output genom tiderna. Framförallt i den alternativa slängen. Jag tycker det kan säga att den har fått oförtjänt lite uppmärksamhet också. Men det finns ju så otroligt hög kvalitet här. Liksom, med så det är dina band liksom, och även så band som Rotten Mind, och det finns ju hård och svängen finns ju Vatain och Dagel och alla möjliga band liksom.
Ja.
Så det är liksom bland det bästa man kan hitta i hela landet liksom, och det det är bara tråkigt att det är så pass lite inhemskt intresse för de här sakerna i Uppsala gentemot hur folk de andra städer tar emot den musiken liksom.
Ja. Ja, jag håller med. Anna.
Ja, nu. Nej, jag tror att vi har frågat det vi vill, så supertack för att vi fick störa.
Inga problem.
Vi kommer komma och störa dig några fler gånger.
Så också. Kanske vi får göra ett fördjupande program om till exempel Obnoxious Youth.
Och blod och andra kropps. Blod, kubb.
Och trasiga hus.
Ja.
Det låter som något för mig.
Ja, men bra. Tack så hemskt mycket för att du tog tid. Jättekul att snacka med dig.
Vi hörs.
Ja, tack själva.
Sköt om dig.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Ja, då lägger jag på här då. Ja, ni har lyssnat på mig och Anna Granlund prata med Dan Kjellgren, Elin Forsell och Affe Piran. Kom ihåg att följa oss på sociala medier. Lyssna på våra tidigare program. Och håll er uppdaterade för kommande program. Hjälp oss också gärna med att dela länkar och så att vi kommer ut och märks mera. Tack för idag.